En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men han ska också som barn ha blivit varnad för ormar när han var ute och vandrade utanför Nyköpings slott. Då ska lille Gustav ha sagt då: "Ge mig en käpp, jag ska slå ihjäl honom."
Det sa lille Gustav.
Lille Gustav sa det här om ormarna.
Kaxigt.
Verkligen. Och när en piga bar honom till slottet då, fortfarande i Nyköping. Och det närmade sig då en liten grupp för att prata med pigan. Och de liksom stod lite i vägen. Och då ska lille Gustav också ha sagt, och jag citerar: "Gack, ut ur vägen. Eller vet du icke att jag är en herre?"
En oväntad historias sommarvikarier Aron Schurman och Viktor Wallén är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under 6 veckor för Olle och Andreas.
God dag, Aron.
Tjenare, Viktor.
Då var det dags för vårt sista sommaravsnitt som vikarier. Och idag ska vi prata om ingen mindre än Gustav den andre Adolf, lejonet från Norden.
Mannen, myten, legenden. En ära att få ta honom för det här sista avsnittet, måste jag säga. Om man har brytt sig det minsta om svensk historia, då har man med all säkerhet stött på hans namn. Hans fälttåg gjorde Sverige till stormakt. Och Östersjön, det blev alltså nästan en sjö mitt i storriket Sverige. Under en kort period såklart, bör understrykas.
Ja, man brukar ju faktiskt räkna stormaktstiden som en period som varade ungefär 100 år. Från 1611 då Gustav Adolf stiger upp på tronen till 1721 då freden i Nystad sätter stopp för det stora nordiska kriget och Sveriges krigsmakt och krigskassa är båda helt uttömda.
Och kvar står Sverige som ett utarmat land. Och som du säger, det hela börjar med att Gustav tar kronan 1611. Men det datum som jag och jag tror många andra minns absolut bäst, det man känner igen med Gustav den andra Adolf, det är hans dödsdag, den 6 november 1632. Det var ju då han stupade i Lützen.
Ja, det är dagen då vi äter bakelse i hans minne. Men det är något som jag alltid tyckt var liksom lite konstigt.
Mm-hmm.
Det är välkänt att Gustav red ut på ett väldigt dimmigt slagfält i Lützen. Krutröken låg tung ihop med en dimma som svepte in med vinden.
Har man hört.
Har man hört. Mm. Och dessutom hade Gustav den andre Adolf alltså väldigt dålig syn. Och ändå skulle han leda det småländska kavalleriet mot den tyska kejsarens armé. Alltså, han hade inte ens på sig sin bröstplåt när han red ut där.
Mm. Det låter lite frösat, men om jag ber dig tala ur skägget nu, Victor, vad är det du undrar över egentligen?
Jo, hur kan Sveriges viktigaste person kasta sig in i livsfara trots att han vet att om han dör så blir det kris för hela landet? Dessutom var ju Gustav Adolf en nyckelperson i koalitionen mot den tyske kejsaren under 30-åriga kriget. Så hans död orsakade också internationell osäkerhet. Och det här visste han ju säkert också.
Mm.
Ändå stod han där mitt i stridslinjen och lät sig bli skjuten på.
Just det, jag är med på vad du menar. Och det är klart man undrar då liksom. För det ska sägas att han blir alltså skjuten flertalet gånger där ute i Lützens väldigt tunga dimma. Och man hittar hans lik plundrat och trampat på. Och det är, skulle jag säga, jag tror du håller med mig, att det är inte en död värdig för en kung.
Ja, alltså inte värdig död, men också en dum död, vill jag hävda. Alltså, vad gjorde han på slagfältet överhuvudtaget? Det brukar beskrivas som att hans närvaro liksom höjde moralen hos soldaterna. Men vid den tiden, på 1632, så alltså var de flesta generaler på säkert avstånd från gevärsskott och sablar och pikar och allt vad det var. Det blir viktigt att ha en översikt över slagfältet och att kunna svara snabbt på motoffensiver från fienden. Man behöver inte längre visa hur stark man var i strid och envig och så liksom. Man behöver inte vara nere i gyttjan med dålig sikt. Du behövde vara där du kunde se hela slagfältet istället. Och då där du inte riskerar att dö, vilket ju alltid är ett stort plus om man är befälhavare.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Vi ska ju snacka mer om hur och varför det blev som det blev den där dagen i Lützen. Men jag tänker först lite bakgrund. Gustav den andra Adolf föds den 9 december 1594. Fadern, han kallades hertig Karl när Gustav föddes. Men han blev sen riksföreståndare och sedan mer även sen känd som kung Karl den nionde. Han var Gustav Vasas fjärde son och den tredje totalt av Gustav Vasas söner som blev kung.
Ja, och Vasätten, de var ju upstarts. De hade ju tagit tronen genom statskupp liksom. Och det är ju någonting som många, många kommer ihåg. Alltså adelsmän och även grannländer liksom. Så legitimiteten hos Vasätten, det var ju någonting som debatterat länge och väl.
Precis, så det är en ung ätt, en kontroversiell ätt. Och dessutom, innan Gustav Adolf själv blev kung, så hade ju hans pappa Karl krigat med sin brorson Sigismund Vasa om den svenska tronen. Så Sigismund, han var alltså kung över det stora dubbelriket Polen-Litauen, men var via sin far, Johan den tredje, en av de äldre av Gustav Vasas söner, den rättmätiga arvtagaren till den svenska tronen. Så Sigismund hade varit kung över Sverige ett kort tag, men det luriga var att han var katolik och hans katolska tro hade fått stora delar av den protestantiska eliten i Sverige att sätta sig emot honom. Det är ju som känt Gustav Vasa som för in protestantismen.
Ja.
Så det här utnyttjar ju hertig Karl till sin fördel för att sakta men säkert knuffa av honom från tronen.
Ja, knuffa är ju lite över underdrift, va? Det var ju krig som gällde. Och det var på svensk mark som arméerna, de polska och de svenska, härjade. Och även i Estland och Polen då såklart. Men det var en brutal tid som Gustav Adolf föddes in i. Och det skulle verkligen bli mer därefter.
Okej, men om man då till och med blir lite så hobbypsykolog nu när man närmar sig det här historiska skenet, om vi ska försöka förstå oss på Gustav Adolf, kan man inte då se den här svåra tiden han föds in i lite som en förmildrande omständighet? Alltså en ung pojke växer upp med så mycket krig omkring sig, det känns ju onekligen som att han kommer lära sig det här som normalt. En slags coping mechanism liksom.
Ja, men det kan du faktiskt ha en poäng i. Alltså under kriget mot Sigismund som pappa Karl förde, så finns det fler anekdoter om den lille Gustavs fascination för vapen och våld. Kriget varade 1598 till 1599 och då ska Gustav åka ner till Kalmar som farsan precis hade tagit tillbaka från Sigismund. När Gustav blickade ut över den svenska flottan som låg i hamnen ska han ha pekat ut sitt favoritskepp som kallades den svarta ryttaren. Och vad tror du att han, varför tror du han tyckte det här skeppet var speciellt?
Ett skepp som kallas svarta ryttaren.
Mm.
Det här är inte min styrka, men jag gissar på många kanoner.
Det är helt rätt, helt korrekt. Ding, 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 ding. Många kanoner. En klassisk killfascination liksom. Alltså, inget vidare farligt om en som killar brukar vara. Men han ska också som barn ha blivit varnad för ormar när han var ute och vandrade utanför Nyköpings slott. Då ska lille Gustav ha sagt då: "Ge mig en käpp, jag ska slå ihjäl honom."
Det sa lille Gustav.
Lille Gustav sa det här om ormarna.
Kaxigt.
Verkligen. Och när en piga bar honom till slottet då, fortfarande i Nyköping, och det närmade sig då en liten grupp för att prata med pigan. Och de liksom stod lite i vägen. Och då skulle lille Gustav också ha sagt, och jag citerar: "Gack ut ur vägen, eller vet du icke att jag är en herre?" Slutcitat.
Han visste sin status. Det kan man verkligen inte ta ifrån honom på något sätt.
Verkligen.
Behöver det nödvändigtvis betyda att han är dumdristig och riskerar sitt liv för ingenting sen han är vuxen? Eller kan det finnas andra faktorer där?
Ja, alltså han är ju bara ett barn fortfarande. Vi kanske inte ska dra så stora liksom så här,
växlar.
Exakt, ännu. Men vad man kanske kan ta med sig är att Gustav, likt många barn, uppfostras med tanken att krig, det är någonting normalt och är någonting häftigt där man kan bevisa sig. Och han vet om att hans ord är alltså så nära på lag som man kan komma för en person som inte är envåldshärskare. Han får göra nästan vad han vill.
Precis, och det som verkligen säger så här, vid den här tidpunkten i stormaktstiden, då kan inte Sveriges kung bestämma hur som helst. Det kommer först senare, runt Karl den 11 och Karl den 12 med envåldet.
Exakt.
På slutet av 1600-talet.
Precis, så här vid sekelskiftet 1600 så behöver kungen istället samarbeta med adelsmännen, prästerna, borgarna och bönderna för att driva politik och utöva makt. Jag pratar om den svenska riksdagen då, liksom. Du kanske har hört talas om det, Aron. Men vid den här tiden så är den svenska riksdagen rätt så unik i Europa. Men vad som hände är att efter att Gustav Vasa då, han har tagit över, han har gjort sin lilla statskupp. Och han började då reformera stora delar av den svenska byråkratin. Han började faktiskt ha utvidgat den rätt så mycket. Och då har det blivit så att adelsmännen har blivit mindre inriktade på att vara härtiga, sitta ute på sina stora gods och styra. Och de har blivit mer inställda på att ha höga, välbetalda poster inom den här växande svenska administrationen. Så för att förenkla liksom, så får kungen stöd från adelsmännen genom att positionera dem högt upp i den här byråkratiska, vad kan man säga, karriärstegen. Och det ger ju honom stöd. Så det är en win-win för båda parter. Men, viktigt att komma ihåg är att för att kungafamiljen ska behålla sin makt så behöver det alltid finnas en myndig och stark person på tronen. Så inte adelsmännen kommer och käkar upp all makt. Och därför kan man som kung behöva liksom bevisa sig och övervinna oddsen gång på gång. Just för att vinna respekt.
Och där är verkligen Gustav den andra Adolf viktig. Alltså han blir den här myndiga och starka personen för Sverige. Inte nödvändigtvis för att han själv vill det, kanske. Men viktigare än så. För att hans religiösa samtid kräver det av honom. I och med att Gustav Vasa börjar föra in åtminstone protestantismen, så kommer också en ny syn så småningom på hur samhället ska indelas.
Är det här hustavlan som jag anar?
Är det någon som har koll på hustavlan så vet jag att det är du, Viktor. Ja, i allra högsta grad. Så 1529, då publicerar den välkände Martin Luther i egen hög person De kleine Katechismus, eller den lilla katekesen.
Väldigt bra uttal.
I den så behandlar han allt tänkbart rörande kristendomen, såsom 10 gudsbud, trosbekännelsen, Herrens bön, dopet, bikten, nattvarden, men även i ett avsnitt hustavlan.
Nej, men Aron, du kan inte hålla mig på hals till länge. Berätta, vad är hustavlan?
Kortfattat så förklarar hustavlan hur världen är uppdelad och hur dessa delar ska styras. Uppdelningarna består i 3 stånd: det andliga, det världsliga och hushållet. I varje av dessa så finns det en överhet och det finns också undersåtar. Husbonden styrde över hushållet på så vis att han hade ekonomiskt och religiöst, moraliskt ansvar över sitt hushåll. Resten av hushållet med underordnade husbonden och ska inte motsätta sig det här. Prästerna styrde över den andliga sfären medan prästernas åhörare var dess undersåtar. Det världsliga, det svarar för lag och ordning i riket och dess överhet är insatt av Gud. Men representeras av någon. Kan du gissa vem som är den representerade överheten över den här världsliga sfären, Viktor?
Och med 99,9% säkerhet så säger jag kungen.
Då säger jag att med 100% säkerhet så kan du vara lugn. Det är såklart det är kungen. Kungen är det världsliga ståndets överhet. Kungen är alltså mer eller mindre hela rikets husbonde.
Okay.
Och har därför ett visst ansvar gentemot sitt folk. Ekonomiskt, moraliskt, allt tänkbart liksom. Det är en av de här centrala delarna med hustavlan. Som överhet så har du inte bara fördelar, du har också ett väldigt stort ansvar.
Och man kan säga då att hustavlan är ett system som förklarar hur människor ska finna sig i sina samhällsroller och veta sin plats framförallt.
Precis, det var Luthers tanke. När var och en sin syssla sköter, då går det väl vad en oss möter. Så skrev Luther själv.
Väldigt hurtigt.
Väldigt otroligt. För det världsliga ståndet så ingår det att kungen är hela Sveriges pappa. Alltså en slags landsfader med lite mer moderna termer. Medan resten av folket ska veta sin plats och inte motsätta sig den gudagivna ordningen. Men för att allt ska upprätthållas måste kungen gå upp i rollen och vara bästa tänkbara överhet för sitt folk.
Just det, och i och med att kungen är far till alla barnen så är det är ju rätt så viktigt för att förstå varför han sätter sig livsfara sen ute på slagfälten. För att han känner ju att det här är hans uppgift. Han måste göra det här för folkets skull.
Ja.
Det kan ju vara ett sätt att se på det.
Det är ett sätt att se på det. Det är inte bara fördelar som kommer med att vara kung. Det kommer också ett ansvar. Och det är alltså en hel del krav som sätts på kungen och det världsliga ståndets överhet under den här tiden.
Och det är ju inte bara från så att säga kristendomens håll eller religionens håll, utan det är ju också från en slags kulturell och politisk liksom del av samhället.
Just det, vissa ideal. Liksom.
Precis, och de här rådande idealen som man ofta pratar om fanns. Det är de som byggde på filosofen Niccolo Machiavellis version av vad en furste skulle vara då. Alltså en stats överhuvud. Det var en ledare som inte undvek brutalt krig för att vinna ära och prestige. Snarare skulle han liksom möta det med liksom mod och liksom dygd som han pratade väldigt mycket om. Fursten skulle besegra sina fiender till varje pris och ha vissa egenskaper för att ena sitt folk under furstens starka, starka ledarskap. Och alltså, Machiavelli, liksom, han skrev det här, det blev ju lite kontrovers. Folk tyckte liksom, wow, ska man verkligen vara så här brutal? Men ändå fick den rejält inflytande. Den blev snacket på stan. Och det var många, många filosofer som spann vidare på det här i samtiden. Men alltså, fursten skulle vara mästaren över sitt eget öde och därmed sitt lands.
Det blev snacket på stan och kanske snacket på hovet också, kanske man kan säga. För det måste ju ändå vara någonting, det låter ändå väldigt mycket som någonting som Gustav Adolf blev skolad i. Alltså Machiavellis första ideal.
Ja, men i alla fall någon version av det. Alltså efter Machiavelli då, som sa innan, så kom tänkare som byggde vidare på hans grundidé. Och Gustav Adolfs barndomslärare då liksom, jag är inte lärare i barndomen, men som var hans lärare under barndomen.
Just det.
Han heter Johann Schroderus. Han ska ha följt den här tanketraditionen. Han hade studerat under en av, vad kan man säga, Machiavellis studerare, det vill säga någon som har studerat Machiavelli och sen byggt vidare på hans ideal och så. Men det innebar typ att Gustav Adolf kan ha trott att om han eller folket ville ha något, då hade han blivit skolad i att han behövde ta tag i det här med egna händer, hur blodigt eller smutsigt det än var. Och det kan absolut ha haft en påverkan på hans vuxna förkärlek för att kasta sig ut längst fram på slagfältet.
Och som du sa innan, så kriget var konstant närvarande under Gustavs barndom. Alltså år 1601 fick han vara nära döden i krigssammanhang. Troligtvis för första gången. Hans pappa, Karl, skulle försöka erövra Livland, vilket är dagens Lettland motsvarande ungefär, från Polen, Litauen. Då fick lilla Gustav åka med. Men när Karl och hans 12 000 man tog sig över till Östersjön fick de rejält med stryk av Sigismunds krigsherr. Så det blev första bästa båten till svenska Ekenäs. Det ligger alltså då mellan Helsingfors och Åbo. Och utanför Ekenäs där var isen så tjock att de var tvungna att klättra ner från båten och gå på den. Det var första gången lille Gustav fick vara nära krigets mörka sida med allt som full reträtt och vinterkyla innebär.
Ja, så Gustav upplevde alltså vissa av krigets hemskheter, men han var ju också den lilla herren över det svenska folket. Han fick ju inte utstå samma hemska grejer som soldater vanligtvis fick göra. De blev ju lämnade kvar i Livland när kungen flydde.
Jag hoppas han var lika kaxig som mot den här pigan i Nyköping när gick på isen och skällde på soldaterna för att de var i hans väg och allt möjligt.
Exakt, du sa, varför bär du mig inte på ryggen, slashas?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han var sannoliken den viktigaste pojken i riket, absolut. Men pojkar, de blir också män. Ihop med sin skolning i hur man är en första, då lärde sig Gustav Adolf språk, matematik, retorik, bibelkunskaper och det absolut viktigaste för det här avsnittet, krigskonst. I krigskonsten så hade han Jakob de la Gardie som lärare, som också då var en av de ledande militära befälen i Sverige vid den här tiden. Jakob hade lärt sig det senaste från Nederländerna. Moritz av Oranien, ståthållare av det här nyformade kungariket, hade revolutionerat hur man för krig. Han introducerade att alla musköter avfyrade sina gevär samtidigt, höll disciplin högt för att utföra komplexa taktiker på slagfältet och dessutom gjorde regementen mindre för högre mobilitet. Allt detta, det tog Gustav Adolf till sig när han drog i krig första gången.
Och det gjorde han redan när han var en 15-årig prins. Danskarna hade startat det så kallade Kalmarkriget den 4 april 1611. Och det utspelade sig då mest runt Kalmar, som man hör på namnet. Under kriget så ledde Gustav flera lyckade anfall mot bland annat den danska staden Kristianopel, som inte är att förväxla med Konstantinopel. Men förutom Kristianopel så attackerade även Öland. Och han vann de här olika slagen och vann belägringarna. Och han plundrade också Kristianopel något riktigt rejält så att svenskarna kunde få en krigskassa på köpet.
Det låter som att han kanske kan ha fått mer smak av de här framgångarna. Det kan ju också förklara hans krigiskhet som kickade in senare mot 30-åriga kriget där. Och men också som något en machiavellisk furste skulle göra. Det låter som en blandning av militär kompetens och någon form av brutalitet. Vilket jag antar säkert gjorde att han gärna var längst fram vid stridslinjerna.
Och det är ju någonting som alltid återkommer när man läser liksom om Gustav II Adolf. Han är en klipsk, smart, rapp person. Och han visar det på fäste i politiken, i riksdagen och i krig. Framförallt i krig. När han tar tronen då, år 1611, då pappa Karl hade dött, då får Gustav ge upp en hel del av sin makt till det kungliga rådet. Pappa Karl hade styrt lite väl egensinnigt, tyckte de. Alltså rådet och ständerna i riket. Och på lång sikt kan man beskriva det som att resultatet av att Gustav Adolf går på tronen, han får göra lite löften till adelsmännen om att jag ska agera på si och så sättet och så liksom. Men det som många historiker har lagt fasta vid är att det delas upp. Styrandet av staten delas upp mellan Gustav II Adolf och adelsmannen Axel Oxenstierna. Gustav Adolf, han tar och hänger sig helt till att bygga en krigsapparat, till att skydda och expandera riket, framförallt genom krigsföring. Oxenstierna däremot, han hänger sig helt till att administrera och stärka riket med målet att den svenska staten ska bli helt enkelt bättre på att föra krig och bli så stabil som möjligt. Det är tråkigt om det sker ett uppror eller skatter inte kommer in som de ska, medans landsfader Gustav är iväg och härjar.
Ett riktigt administrativt ankare, kan man verkligen säga, om Oxenstierna som ständigt är där och håller finanserna i check. Det är det här som gör det möjligt sen för Sverige att etablera sig som en europeisk stormakt. Men när Gustav Adolf sen ger sig ut i fält igen, då är det främst mot Polen och Litauen. Det är ständigt dom verkligen. Där testas den här svenska krigsapparaten som Gustav Adolf reformerat. Han har infört indelningsverket, men får då bruka jord i utbyte mot att de ska stå redo för att dra ut i krig.
Och krig var det hela tiden.
Det är precis. Han förminskar regimentsstorleken för mer rörlighet, blandar pikar med musköter och han ser till att Sverige får ett litet men användbart artilleri. bara för att nämna några av de här grejerna som Gustav Adolf gör.
Och han kan verkligen konstigt att använda den här krigsapparaten, va? Han går runda för runda med Polen Litauen som får understöd av den tyske kejsaren. Och det här sker då år 1625. Det är den här enorma konflikten som kallas 30-åriga kriget, här över nästan hela Europa. Och än så länge så är inte Sverige med i det här kriget. Men ändå så kommer några tyska kejserliga soldater över till Polen Litauen och bistår dem. Men 30-åriga kriget då, för att bara blicka lite utåt, det står mellan protestanter och katoliker, i alla fall på pappret. Frankrike är på protestanternas sida för att de vill bräcka ätten Habsburg som styr över hela Europa.
När man hör Habsburg ska man tänka tyska kejsaren. Det är alltså de som stöttar Polen mot Sverige.
Precis. Och det är det här kriget mot Polen då, 1625, som Gustav Adolf visar på ett väldigt oroväckande dödsförakt. Han är så nära stridslinjen att han blir träffad av liksom kulor från fienden, alltså muskötskott. Och de här kulorna, de sätter sig så nära halspulsådern att han själv tror att han håller på att dö. Men det gör han inte. Och i ett annat tillfälle så ställer han sig upp i en båt för att dirigera en attack mot en fästning som liksom omgiven av en flod. Därför står han på en båt. Och då ser ju försvararna det här och börjar skjuta mot honom liksom. Det här är ju bara sånt som, alltså det här är, man ser ett mönster av att han inte tänker efter när han går så nära skottlinjen. Och han tänker liksom så här inte på sin egen säkerhet och framförallt inte på riket heller.
Alltså när jag hör det här, det låter ju verkligen mer som att man undrar hur kan han inte ha dött i strid tidigare än 6 november 1632. Men han har ju också ett krigshetsande drag. Till exempel säger han nej till fredsförhandlingar med Polen för att de inte sa att hans pappa, alltså Karl den IX, för detta hertig Karl, var rättmätig kung över Sverige. En detalj kanske, men en mycket viktig detalj. För även också symboler som titlar hade betydelse.
Speciellt om man tillhör Vasaätten. Alltså som vi sa förut, det är bara 100 år sedan Gustav Vasa genomförde sin statskupp och tog makten. Det är inte bara Sigismund som anser att han själv är den rättmätiga arvingen. Inte ens när Gustav Adolf är kung. Många i och utanför Sverige ser den döde hertig Karl som en falsk tronpretendent, en usurper. Någon som stal makten från Sigismund helt enkelt. Och för att bevisa sig så, alltså, kanske Gustav Adolf känner att han behöver vara på slagfältet. Säga nej till fred som inte är enligt hans villkormål. Utsätta sitt rike för risk. För annars förlorar han allt som både han och hans far hade byggt upp. Visserligen behövde kungar generellt bevisa sig enligt vissa förstliga ideal som vi tidigare nämnt. Men om man är ny på spelplanen så behöver man bevisa sig lite extra. Annars så blir det avbytarbänken, alltså exil eller död.
Just det. Och det kanske också är varför han kastar in Sverige i det 30-åriga kriget sen. Mot slutet av 1620-talet så går det dåligt för protestanterna i kriget. Den Habsburgledda sidan med general Albrecht från Wallenstein är på vinnarturné i norra Tyskland för att slå ner det sista av motståndet. Har den här Wallenstein har någon släktskap med dig, herr Wallen?
I wish alltså, ja. Men tyvärr inte.
Synd. Hur som helst, flera av de ledande protestanterna är typ besegrade. Där ser Gustav Adolf en chans. En liten möjlighet att bli protestantismens frälsare mot de onda papisterna, inom citattecken.
Ja, katoliker som de också kallas.
Just det.
Papister var ett skällsord liksom på den här tiden.
Vi säger katoliker.
Ja, vi säger katoliker. Men det finns en hel del sägner faktiskt som berättar om lejonet från Norden. Alltså redan på 1500-talet så pratade läkaren och filosofen Paracelsus att det skulle komma ett lejon från Norden för att besegra örnen, alltså den tyske kejsarens symbol. Och det finns även en hel del bibliska berättelser om en frälsare norrifrån. Och det här visste ju Gustav Adolf och svenskarna och många andra kristna också om mycket väl. Så innan Sverige hoppar in i kriget så spred de propaganda som anspelade på lejonet för Norden.
Det låter verkligen mer och mer som att man kan lätt bli knäpp om man är Gustav Adolf och får höra helt enkelt att man är the chosen one och lever i den här tiden med de här idealen.
Lite lagom verklighetsfrånvänd liksom.
Precis. Men ja, de hoppar in i kriget. Eller okej, hoppar in. Det är väl ändå ganska snällt beskrivet. Vi ska nog säga att Sverige knödde sig in med armbågarna. Tyvärr ville ingen av de tyska protestanterna erkänna Sverige som en part i kriget och ville framförallt inte ledas av svenskarna. Det här var för att det inte var svenskarnas krig, ansåg de. Det var till stor del en tysk angelägenhet inom det tyska rikets gränser. Så man kanske tycker det är lite konstigt att här kommer Sverige utifrån och ska in och knö sig in.
Precis.
Och om man inte en del av det tyska riket, som till exempel Danmark var genom sin besittning i Holstein, då fick man vackert vänta utanför.
Tyckte de, ja. Men de hade ju inte träffat Gustav den andre Adolf. Han, ihop med flera ledande svenskar, tryckte flera krigsmanifest, eller ja, propagandablad som vi kallar dem idag. Och i dem kallade man sig protestantismens räddare och tryckte på att Sverige var i fara om kejsaren vann. Det var ju, de hade ju trots allt skickat styrkor till Polen, så det fanns ju någonting där. Och det var en skymf då, de här par tusen soldaterna som hade stridit mot svenskarna i Polen. En slags subtil krigsförklaring, kan man säga det som. Det i alla fall var krigsmanifesten sa. Så det här var tillräckligt för att svenskarna, de behövde allt få hämnd för vad som tidigare hade åstadmakats dem från kejsaren.
Så det finns en hel del anledningar till att Gustav Adolf behöver bevisa sig. Inga andra furstar tror på honom.
Mm.
Sen så fanns det också målet och idén om att Östersjön skulle vara svenskt och att Sverige därmed skulle kunna äga all handel i Östersjön. Sverige är här i mångt och mycket synonymt med Gustav Adolf. Kungen är liksom vår posterboy mot resten av världen.
Och det är vår posterboy som leder in den här svenska hären i Tyskland mot kejsaren. Och det är just det här, de lärde, alltså, de tvistar redigt och länge om det är hans egna ambitioner eller ett faktiskt hot från kejsaren som drar in Sverige i kriget. Men man kan nog se det som en blandning av båda.
Mm, verkligen. Han är ju på slagfältet på eget bevåg.
Jajamän. Och alltså, många har ju pratat om hans segrar och förluster under 30-åriga kriget. Så vi kan nämna några lite kort. Första som vi kan nämna är Frankfurt an der Oder, en stad i Tyskland. Inte storstaden som ligger i sydvästra Tyskland, utan en mindre stad som ligger 80 kilometer öster om Berlin ungefär. Det intogs den 3 april 1631 och plundrades grundligt och rejält. Och genom allianser och med och löften om försvar mot det katolska hotet så fick han staden Magdeburg då. Alltså Gustav Adolf, han fick staden att undvika kapitulation så länge att majoriteten av staden helt enkelt brändes ner av katolikerna som tröttnade på belägringen. Han tvingade sin svåger, kurfursten av Brandenburg, att bistå den svenska armén i en grad som var bortom kurfurstens politiska bekvämlighet.
Hur menar du med bortom politisk bekvämlighet?
Alltså, han ville inte bli indragen i konflikten, den här fursten av Brandenburg. Men det blev han ändå, tack vare Gurra G. Men alltså, Gustavs kronjuvel, hans VM 94, det var slaget vid Breitenfeld. På de saxiska fälten besegrade han, ihop med sina allierade, saxarna, den oövervinnliga kejserliga armén som hade slagit ner alla protestanter innan Gustav II Adolf kom. Och Gustav, han ledde segern från högerflanken på armén.
Hade han gett sig in i striden? Alltså gett sig in så nära i den här högerflank?
Ja, nej, alltså här hade han faktiskt liksom så här hållit sig lite bortom. Men det finns vittnen om att han, alltså så här, annars saknade den snilleblixten att han liksom var lite i bakgrunden och översikt. En skotsk generallöjtnant som var i den svenska armén, han berättade att Gustav Adolf under en vinterbelägring innan Breitenfeld hade inspekterat belägringsverken, alltså kanoner och alla olika vallar som han hade byggt upp liksom. Och han hade gått så nära de här belägringsverken att han inte märkte att han stod på is och föll rakt igenom. Fienden då, i den här fortet då, som de skulle belägra, hade sett det här och började skjuta mot Gustav Adolf. Och när folk liksom gick fram för att hjälpa honom och liksom, herregud, vi måste ju rädda vår kung. Då hade han sagt nej, absolut inte. Tagit upp sig själv ur isvaken och gick och värmde sig, bytte kläder och åt lite. Men sen gav han sig likförbaskad ut och var nära stridslinjen igen utan att ha lärt sig ett dugg.
Låter som att mönstret bara fortsätter hålla i sig. The gift that keeps on giving. Sen var han väldigt impulsiv och hade nära till förhastade beslut, kungen Gustav Adolf. Efter Breitenfeld så var han vid höjden av sin makt. Han hade alltså nästan alla protestantiska förstars militära och ekonomiska stöd. Kejsarens sida fruktade honom. Ändå så var han småaktig och blev lätt arg. En tjänare, Erik Råland, beordrades av Gustav att servera vid en bjudning med några tyska förstar. Erik hade tyvärr skurit sig så illa i handen att han inte kunde det och satt till bord istället. Istället för att reagera sunt och rimligt, kan man väl ändå säga. Så blev kungen så arg att han slog honom i bojor och sedan slog honom så hårt i ansiktet med sitt svärdhandtag att svärdet gick sönder.
Aj.
När Erik sen försökte fly, då gjorde Gustav det schyssta draget att han skrev till hans far, en högt uppsatt adelsman, och fråntog honom alla hans gods och hans befattning.
Ja, man kan ju se det i många perspektiv, men det låter ju lite som en överdrift att ta till. Men Gustav hade, som väldigt många av sin ett, liksom Vasa, hade väldigt nära till ilska och vrede och kunde ta till extrema åtgärder för att straffa en oförrätt. Och det är ett släktdrag som inte är perfekt anpassat för sansade beslut. Och det är också någonting som kan ha lett liksom till att han gick ut i fronten, ledde det småländska kavalleriet, var lite överallt sen vid slaget vid Lützen och så småningom blev skjuten.
Det låter ju inte så konstigt längre då. Men så Viktor, nu när vi börjar röra oss mot det här avsnittets slut, skulle säga, kan man verkligen hitta en enskild anledning till varför en person tar de beslut de tar? Varför Gustav gör som han gör i strid?
Det är en väldigt viktig fråga. Alltså om man säger sig ha hittat en enskild anledning eller hittat den rätta anledningen, då riskerar man att inte vara historiskt korrekt. Vi vet ju inte vad som pågick mellan Gustav Adolfs öron. Men vad vi kan göra är att ta en liten kik på vad som kan ha motiverat Gustav, det här rikets viktigaste person, att utsätta sig för livsfara. Alltså det här med att han alltid fascinerats av krig, eller att han försökt följa ett härskarideal där han som såväl landsfar som furste ska styra över sitt eget öde, oavsett hur mycket blod det kräver från honom, hans fiende eller undersåtar. Alltså han var smart, han var ambitiös, han var en lyckad härförare och han försökte alltid expandera Sveriges och sin egen makt. Det kunde vara ett för att skydda landet, för att skydda sig själv. Men det kunde också vara ett för egen vinning som har satt sig själv i livsfara gång på gång. Så alltså, vi kan se väldigt många olika anledningar helt enkelt till varför han tog och red ut i dimman. Men det är svårt att säga exakt varför.
Precis, som hustavlan säger, det kan ju ha varit utifrån en känsla av ansvar. Det kan också bara vara för att han njöt av det.
Exakt.
Det är jättesvårt att utläsa en historisk persons egna motiveringar och vilka tankar som finns där bakom. Men just det, att kolla lite vad för idéer och krav som finns på en kung under denna samtid, det tror jag, och även du Viktor, gör att vi kan förstå lite bättre varför vissa ödesdigra beslut tas. Och i det här fallet, varför Gustav den andra Adolf med sin helkassa syn och med sin otroligt viktiga position
Utan rustning
rider ut först i dimman i Lützen den där ödesdigra morgonen 6 november 1632
och dör en ovärdig, kanske lite dumdristig, död. Men alltså Aron, med det så säger vi tack och adjö och tack för den här sommaren.
Ja, tack för den här sommaren. För nästa vecka, då återvänder ju Olle och Andreas och då blir allt som vanligt igen i den här podden. Ha det gott, Viktor. Tack själv förresten. Mm. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.